Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Johan.
Kristoffer.
Wow, du är igång igen och ska spela in en ny podcast.
Var länge sedan.
Ja, jag vet. Och det är lite svårt för oss att synka kalendern ibland.
Ja, lite.
Men nu,
lite svårt.
Nu händer det.
Ja. Ja.
Vi ska spela in ett nytt avsnitt av podcasten Vita fläckar. Mitt namn är Kristoffer Sköttqvist.
Och jag heter Johan Starf Nolstein.
Och idag, Johan, så ska vi med oss en entreprenör i studion som heter Annika Lidne.
Ja.
Har du träffat henne förut?
Absolut. Annika och jag har ju varit med från gamla pionjärerna genom hela den här IT-vågen redan på mitten på 90-talet och kamperat ihop på en väldigt hemlig och spännande lista som heter PP-list.
Vad är det för någonting?
Pavlovs prudensliga står det för.
Spännande. Jag pausar dig, jag vill höra mer om det. Varmt välkommen till studion, Annika.
Tack så hemskt mycket.
Kul att ha dig här, Annika.
Tackar.
Nu vill jag först här, Annika, kan du berätta vad den här listan är för någonting?
Silverryggar inom IT-branschen i huvudsak, ja.
Och tror du det var tänkt att det skulle vara silverryggar?
Nej,
men vi har blivit det
så,
med åren.
För vi har blivit äldre. Så, ja.
Och Annika, vad gjorde du då för att förtjäna dig att vara med på den här listan?
Jag tror jag insåg att jag måste lära mig mer om startups. Det här, nu pratar vi typ 2006-2007, eller rätt sagt lära känna då aktörerna. Så då började jag intervjua en massa människor och sen så blev jag inbjuden på listan. Så att så kan man också göra. Det är ett jättebra sätt att lära känna folk. Så startar man en podcast.
Ja, det är så vi har gjort.
Ja, precis. Vi lär känna massor.
Ja, och någonstans här, vi har spelat in snart 20 avsnitt. Och,
är det så jävla många?
Ja, det är det. Och
coolt.
Otroligt spännande och intressanta berättelser vi får höra. Och vår idé med den här podden, det är ju att folk ska få lära känna entreprenörer och tanken bakom deras affärsidéer, men också lära sig lite nya saker.
Ja.
Och sen så vi både intervjuar och sen brukar vi prata lite grann själv också, eller hur, Johan?
Ja, ibland är det svårt att förstå på mig.
Och jag gör mitt bästa för att försöka hålla ihop det här till höger och vänster.
Då kommer det här alltså bli en 3 timmar lång podd eftersom jag också har svårt att hålla igen.
Annika, vem är du förutom som företagare? Vem är du som privatperson?
Jag menar som privatperson. Just nu kan jag nog säga att jag är någon slags medeltida bänd. För just nu ägnar jag mig mest åt hästridning och bågskytte när jag inte jobbar 16-18 timmar per dygn. Så i morse var jag ute och red klockan 7:30 i morse.
Häftigt. Jag är ju en gammal sergeant i kavalleriet och uppväxt på hästgård.
Ja.
Jag tänkte ju säga det, Johan, hur gör du kopplingen nu till bågskytte? Men ja,
bågskyttet däremot, det har jag provat, men det är ju ganska stort. Mm. Är du så här ser ut och jagar vilt och så?
Nej, jag är ju rätt nybörjare. Hästar har jag hållit på med sedan jag var 3 månader. Jag är ju uppvuxen på K1 och i Stockholm.
Det.
Ja.
Det är
jag också kavalleriet. Ja, min morfar var fanjunkar inom kavalleriet och dragonerna.
Det är Sveriges ryggrad, tough, rough MP.
Precis.
Och
precis.
Alla ni där ute som lyssnar på det här, sponsra den bridna högvakten så att den får finnas kvar, eller hur?
Precis.
Ja, vi kan göra reklam också. Jag får ingenting för det.
Bor i Stockholm, Annika?
Ja, jag är skärgårdsbo eller roslagsbo, så att säga, uppvuxen på Lidingö och nu bor jag i Svinninge, så det är inte så himla långt från Lidingö heller, mellan Åkersberga och Vaxholm. Ute på landet, fast jag och min dotter, hon är på med att hon vill ju ha fler hästar. Så att det blir nog någon gård i utanför någonstans senare. Men inte just nu.
Du jobbar med ett bolag som heter Dramatify.
Dramatify, precis.
Vad är idén bakom det? Hur länge har du hållit på och vad är ni gör från det?
Vi bootstrappar det här bolaget, så vi har hållit på ett tag. Så att, vi registrerade det var 5 år sedan ungefär. Har jobbat och byggt på 2 personer en jätteplattform. Vi är idag den enda multigenre-produktionsplattformen i världen. Och vad vi hanterar så är det då egentligen det pappersarbetet och det kreativa arbetet från manus genom hela produktionsprocessen med planering, alla tillstånd, teamhantering, vad man kallar för scene items, alla grejer från kamerautrustning till säkerhet till kläder och så vidare och fram till inspelning.
Är det ett affärssystem för...
Ja, en SaaS-plattform, man kan säga en projekthanteringsplattform eller som projektplatsen fast just för den här specifika branschen.
Och branschen här är film?
Nej, utan rörlig bild, så det kan egentligen vara, det kan vara tv, underhållning, det kan vara långfilm, det kan vara VR, det kan vara 360. Vill du spela in på smalfilm så go ahead. Jag tror inte marknaden är så stor, men vad vi hanterar är själva produktionsprocessen. Så sen vad du vill sända det, det skiter vi fullständigt i.
Men det här, man blir effektivare och det går snabbare och det är billigare.
Ja, vi lanserar nu i nästa vecka en rapportformat som gör att vi per dag kan spara upp till 3 timmar åt teamet per dag under hela inspelningen. Det är mycket pengar. Ja. Så att det, och idag ska man komma ihåg att vår konkurrenter, det är inte andra startups eller andra såna här system, utan det är kopieringspapper, spreadsheets och boxade mjukvara från 90-talet. Så att det här är liksom en vit fläck, medan hela den här branschen är ju...
Vita fläckar. Du som ändå lyssnar på det nu, prenumerera.
Ja, exakt. Vad bra.
Nej,
ja.
Så att den här, och jag menar, det finns ju ett antal såna här, när man dyker ner i nischer så finns det ju antal väldigt spännande områden.
Men skulle du säga då att filmbranschen eller den här segmentet då, ja, som du adresserar, att man är mer gammaldags där än i många andra branscher?
Nej, jag skulle säga så att man är otroligt framåt när du tittar i slutänden av produktionen, och vi pratar specialeffekter, postproduktion, då ligger man ju längre fram nästan än någon i världen. Men jag tittar bara på Game of Thrones, de kan få så tro vad som helst. Idag ser vi också bildteknik när jag kan spela in dig och få dig att se saker du aldrig har sett, och ingen kan nästan se skillnad om man inte liksom har en IT-forensiker. Men däremot så är man otroligt dålig på det administrativa, det strukturerade, att liksom bygga processer där man kan faktiskt vara affärsmässig och tjäna pengar. Och vad beror det på? Jo, men det är ett gäng kreativa människor. De tycker pappersarbete är astråkigt, så det vill de inte satsa på, utan då kör man med det här som man alltid har gjort. Så det är våran grej.
Jag har ju jobbat en del inom produktionsbolag och sådana saker. Jag kan intyga att det här är ett stort problem i tv-industrin. Jag vet att vår producent Jimmy, han har också jobbat i en massa med tv. Han sitter och nickar här borta. Johan, du
stackars
har någon...
Jimmy måste också jobba med sådana som dig och mig. Han har många bekymmer.
Hans dröm av sånt där system. Johan, du har också varit från Z-TV-tiden.
Jag har ju aldrig varit liksom engagerad i projekten på det viset. Men jag är ju en administrativ byfån. Jag tillhör de här kreativa typerna som inte orkar hålla på med såna här saker, och så försöker då smita förbi och låta bli, och så blir det bara dyrt och komplicerat, och så att jag förstår också att det där behövs.
Hur ser kundsidan ut? Det antalet produktionsbolag, det är väl växande eftersom det finns så mycket mer kanaler nu än vad det fanns förut?
Ja, absolut. Vi har ju håller på att prata om en relation i Indien, och de beräknar ju att nu sitter de på 800 kanaler från ungefär 50 broadcasters. Och de jobbar ju aktivt, alltså indiska marknaden är ju inte bara Indien, det är också Mellanöstern och Afrika, för det är samma bolag liksom. Och de räknar ju att lägga på 250 kanaler närmsta 5 åren.
Och nu pratar du tv-kanaler?
Nu pratar vi tv.
Nu pratar vi inte ens YouTube-kanaler och vi pratar inte ens liksom...
Men däremot, de ingår ju också där, för du har ju några riktigt, riktigt bra, man ska säga, som ligger någonstans mellan, alltså broadcasting-innehåll fast YouTube-format om man säger så. Så att det är en jättespännande marknad. Och sen så ser vi ju liksom också på, om vi bara tar YouTubers själva, så ser vi ju, jag kan ju se min dotter, hon är ju helt galen i diverse svenska YouTubers. Och jag kan ju bara se de senaste 2 åren hur mycket mer professionella de har blivit. Och det är allt ifrån Jocke och Jonna till de här hästsystrarna Älvstrand, hur deras produktionskvalitet har bara ökat. Och då ska man ju komma ihåg att Sverige är en liten ankdam. Medan tittar du då på USA och de topp YouTubers du har där, alltså det där börjar vi titta på, jämföra med Kardashians i form av produktionskvalitet. Man har team som skriver sociala medieposterna, man har kamerateam runt de här personerna som följer dem runt. Så det är ju inte alls det här vi kanske äldre tror, att det är man går runt och filmar sig själv, utan det här är proffsproduktioner. Och när du får fler och fler inblandade, du ska också, och då gäller det plötsligt, du ska börja säkra upp rättigheter, det är releaser. I USA så är det så här, om du filmar framför en byggnad så måste du faktiskt ha en release. Nu tror jag inte man slår ner på det på YouTube, men vänta ett år så kommer det. Så att hela branschen hela tiden professionaliseras. Så vi kan ju se nu, bara i veckan här rullade ju Instagram ut reklammärkning för sina influencers, vilket är ytterligare ett sånt här tecken på att hela sociala mediebranschen börjar bli mer och mer aktiv. Sen ser vi också från de sociala medienätverken, Facebook börjar investera i tv, alltså i program som de kommer ju då köra på sin plattform. Vi ser sport, ESPN till exempel går ju över på både Facebook och YouTube. De amerikanska kabelkanalerna, vilket ju speciellt nu är intressant med all kalabalik kring Trump och så vidare, ökar ju hela tiden på YouTube.
Så marknaden växer,
ja,
och ni har ett system som underlättar för de här produktionsbolagen.
Precis,
eller
precis.
Och hur har ni byggt systemet själva?
Yes.
Och det är du och ett antal personer till, eller?
Nej, det är jag och min co-founder Angelica Stigenberg. Så det är hon
så
som
ni
är
byggt, ni har programmerat det här? Ja.
Hon har. Jag ritar, dansar och säljer. och marknadsför. Jag ritar vad hon ska bygga och sen har vi en diskussion och sen bygger hon. Och hon är nog så grymt snabb så att det är läskigt åt det. Och löser alla, bygger alla fantastiska lösningar som vi har.
Nej, hur lärde ni känna varandra?
Vi lärde känna oss varandra på, träffades på Geek Girl Meetup för ett antal år sedan, bland de första som kördes. Och jag bara, här är en utvecklare, det vill jag göra, henne vill jag göra något kul med. Så jag egentligen uppvaktade henne i ett och ett halvt års tid innan hon veknade, för hon höll precis på att starta eget bolag, hade hoppat av som lead developer på Creona. Och det var inte riktigt rätt timing för henne, men sen till slut så gav hon med sig.
Så ni bestämmer er för att starta det här bolaget.
Ja.
Hon, tekniker, otroligt duktig, du visionär, hade idén och kom in, det här skulle vi behöva göra. Eller var det självklart att ni skulle satsa just på att hitta en produkt och en tjänst åt film, tv?
Nej, vi hade en annan idé faktiskt, också kommer från en liknande idé, men däremot så jag hade precis avslutat ett lite större jobb med produktplacering på sån här Swedish Crime-serie med 6 långfilmer, och såg att det fanns ju ingenting här, så vi började helt enkelt prata med branschen, behöver ni det här? Och alla var liksom ja. Och jag kan väl säga att det är först nu vi börjar kunna erbjuda de tjänster som de efterfrågade då. För att bygger man såna här lösningar så måste man ju liksom ha en massa grejer bakom. Det måste hända en massa saker på vägen för att man ska kunna komma till de här riktigt roliga lösningarna.
Så hur ser affärsmodellen ut då? Köper man ett abonnemang eller hur? Eller ja, är det per användare? Eller ser den ut ungefär som projektplatsen? Alltså själva affärsmodellen?
Vi har egentligen 3 olika grundmodeller. Vi har pay as you go, betala per användare, vilket egentligen bara beror på att Indien inte tycker om att betala större lösningar. De vill betala per användare, så då får de göra det. Och sen så har vi per produktion eller vad vi kallar unlimited, men de är fortfarande lite såna här grupper upp till 10, 25, 50, 100.
Ja, så att unlimited kan vara ett bolag då som säger att det här ska vi köra på alla våra tv-produktioner.
Precis,
nu och sen så,
exakt, exakt.
Och hur mycket kunder har ni?
Nu börjar vi komma in på de stora broadcastbolagen, men vi har också en väldigt bra ingång från allt ifrån, vi damp ner 6 långfilmer i Iran som vi håller på att prata med i förra veckan, och de vill till och med faktiskt börja prata seriösa affärer. Vi ser Pakistan, Saudi, USA, Tyskland, ja, hela världen egentligen. Så att, de enda vi vill uttala att inte jobbar med så är det Kina, och det beror ju mer på att det är väldigt långsamt genom The Great Firewall of China. Och sen funkar, vi har ju rätt mycket kartstöd från Google Maps, och det funkar ju inte heller i Kina. Och det är inte så att vi säger nej, utan det är mer att vi inte bearbetar marknaden där just nu.
Johan,
hur går det för dig?
Du älskar att jobba i Kina. Du har ju gjort dina försök där.
Mm. Absolut. Och kommer man in på Kina och man lyckas där, så är det ju en fantastisk marknad som sagt.
Ja. Men hela Asien är ju jättespännande. Jag har ju bott 2 år i Kambodja och Vietnam. I love it. Jag skulle gärna. Jag kan utnämna mig själv till Asienchef och flytta till Singapore eller något.
Vi brukar få in en del mejl till oss kring den här podden, och då är det mycket folk som undrar just hur den här affärsmodellerna ser ut och hur man liksom tjänar pengarna. Men bara för att ge en liksom hint då, om man vill använda er plattform till en långfilm, vad kostar det i runda svängar? Är det 30 000 svenska kronor?
Nej. Man kan säga så här att i slutändan så brukar det hamna där någonstans. Men du har ju månadsabonnemang, så att första användaren är alltid gratis, för det är lite grann att folk måste känna på produkten, det är ett helt nytt arbetssätt. Och sen så kan oftast gå ju, just om du tittar långfilm, så är det ofta så under förproduktionen så är det en liten grupp, och sen exploderar det plötsligt teamet till 150 man över en natt. Och våran app är ju gjord då för att kunna reflektera det, så att du kan växla upp från 25 personer till 150 över en natt.
Vad säger så här, man betalar 30 000 för innan man gör en långfilm. Vad tror man tjänar på det? Vad intjänar jag? Så mycket sparar man snarare?
Ja, jag skulle nog säga om du tittar på risk och sånt där, så är det lätt intjänade pengar. För du ska också komma ihåg att nu kommer ni skratta, jag lovar. Budgeten för kopieringspapper ligger på ungefär mellan 25 till 30 000 kronor per genomsnittlig amerikansk långfilm idag. Så för samma peng så går vi alltså in med ett toppsystem som dessutom sparar en massa pengar för produktionen i form av effektivitet.
Så det är också en ekologisk fråga då, liksom, att gå ifrån.
Så att, och det handlar ju också om att du får mindre stilleståndstider, smartare processer.
Man kan checka av till och med om folk har tittat och läst och i det de ska göra, om de faktiskt har öppnat, inte bara skrynklat ihop pappret eller låter ligga kvar i facket, utan du kan ha sådana spårbarhet som ökar effektiviteten också.
Och jag menar, filmbranschen är ju också full av investerare, så det måste ju vara ett perfekt sätt för dem att kunna följa sina investeringar också.
Vi kommer bygga ut den plattformen, vi lanserar nästa vecka en rapportformat, och det handlar ju om att det finns det här vad man kallar för daily production reports, som då investerare, medproducenter, och det vill säga de som kommer med pengarna, som till exempel kommissionärer på Netflix eller HBO, och såna här bond company som då är återförsäkringsbolag, att blir regissören galen eller huvudrollsinnehavaren bryter benet och man inte kan fortsätta inspelningen, så betalar de tillbaka pengarna till investerarna. Och där gäller att om du är senare än 4-5 dagar med de här daily production reports, så stänger de ner inspelningen. Så att det är alltså, det handlar, man får inte, som Johan säger här, släpa med administrationer, för då stänger de pengakranen helt enkelt.
Man hör ju det, det är en komplex, väl genomtänkt, ja. Det är liksom en 360-lösning för den här produktionshanteringen. Ni har funnits ett tag, gör ni mycket vinst? Går det jättebra?
Nej, vi gjorde en väldigt mjuk launch på Berlinalen förra året.
Så det har varit live kan man säga ett år?
Ja, precis. Och vi har fortfarande egentligen ägnat det året att bygga upp till den funktionaliteten som marknaden kräver. Så jag ska säga att det är först nu vi känner att nu har vi verkligen en liksom solid produkt.
Har ni fått in några tunga referenskunder i form av antingen några produktioner eller i form av några produktionsbolag?
Ja, vi jobbar väldigt nära med YLE, som är finska motsvarigheten till SVT, och de anses ju i tv-världen som de som ligger längst fram när det gäller de mest djärva och smarta lösningarna när det gäller teknik just, och det är en superkund. SVT kommer nu och vi fortsätter nu med, och de nordiska bolagen, ni kunde ju se bara under Melodifestivalen förra året i Ukraina där SVT och svenskarna gick in och räddade hela internationella finalen, för de höll på att fullständigt haverera, för man har inte den tekniken, man har inte den kunskapen och produktionskunskapen, så att svenska, eller ja, nordiska produktionsbolagen ligger rent administrativt, tekniskt och produktionsmässigt.
Och har ni alla de produktionsbolagen?
I princip, ja. Vi väntar på Danmarks Radio och NRK kommer nästa år.
Och de som använder, har ni liksom låg churn så det är ingen som hoppar av, utan om de väl har fått in det här så gillar de att fortsätta ha det?
Ja, men då fortsätter de.
Precis. Så vad har ni, vad behöver ni nu för att nå break-even?
Vi behöver mer kapital så vi kan verkligen gå in och jobba med sälj ute i världen. Just nu så är det jag som gör allting utom knackar kod. Och det tyvärr så har dygnet för få timmar. Så min nästa startup så kommer jag göra en tidsmaskin. Alternativt klona mig själv. Men så vi behöver egentligen helt enkelt bli fler personer så vi kan jobba mer professionellt.
Och hur mycket pengar är ni ute och söker?
Helst 4-5 miljoner.
4-5 miljoner, det är ju inga pengar för Svenska Filminstitutet, Nordiska Filminstitutet.
Nej, men de investerar inte i sånt.
Men det borde de göra, för de skulle ju spara mycket mer pengar i sina produktioner så att de skulle kunna få mer kvalitet i filmen.
Ja, fast det tror jag mer har med statliga regler. Däremot, som är någonting som är otroligt synd, så är det att det finns ju ett jättestort EU-program som heter Media. Där man för kanske 7-8 år sedan, då investerade man också i produktionslösningar och så vidare. Men nu är det då bara ren produktion och distribution, alltså teater, alltså biodistribution. Det är väldigt synd. Så vi tittar ju framförallt, både vissa branscher investerar här i Sverige men också från Europa och USA.
Och Bonnier och Schibsted som fortsätter måste...
Nej.
Och produktions... Vilka är det som äger den stora produktions? Det
är
Bonnier. Är det
Bonnier
fortfarande?
Bonnier mycket. Men de vill inte... De är lite... Jag har fått intryck av att de investerar. De pratar mycket men investerar inte så mycket.
Mm. Så du träffade din kollega på...
Hoppas att någon lyssnar på det här då. Ser möjligheten och öppnar plånboken och avsätt till Annika.
Du träffade din kollega på Geek Girl Meetup.
Japp.
Hur är det? Ni representerar ju på något sätt då två olika världar. Hur är det att samarbeta? Förstår ni varandra? Vad har varit utmaningarna på vägen?
Alltså jag skulle nog säga att vårt samarbete är så enormt enkelt och det går nog så fruktansvärt fort. Jag är bara jättelycklig. Och det är klart att ibland så slår vi ihop och liksom har kontroverser, men det blir aldrig några prestigestrider eller liksom, utan vi pratar framåt. Och sen har vi ju faktiskt gjort en lösning med bolaget som jag tror är lite annorlunda. För vi är ju nu två ägare, 50% var, vilket är ju...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Egentligen en no-no. Och jag har ju då gjort bolag tidigare, och vi, precis när vi hade satt igång bolaget, så skulle vi, tänkte vi så här att vi ska se om någon annan begriper överhuvudtaget vad vi ska göra. Så vi ställde upp i Vistrand Startup Star, vilket de då körde första året. Så vann vi den, och så fick vi en massa då juridisk consulting som pris. Och jag kommer dit med 19 sidor aktieägaravtal, och där såg advokaten höll på att ramla baklänges nästan. Och där hade jag gjort en konstruktion där att om vi någon gång inte har kommer överens och bolagets framtid står på spel, för såna här saker händer, så har vi satt en domare. Och det är Johan Jörgensen också från PP-list.
Ja, han är en underbar människa som vi har haft med faktiskt.
Han har varit med på foodtech-specialist, va?
Precis. Så att vi har sagt att Johan är våran domare. Om vi någon gång skulle komma i en sån tvist som vi inte kan lösa själva, så ska han bestämma vad är bäst för bolaget.
Det är ju riktigt smart att göra. Ja. För att det är en riktigt god och smart och förstående entreprenör.
Ja. Och det, då löser man också det här, för att jag menar det,
känner ni honom båda två?
Nej, jag känner honom. Så att det var ju också en tillit från Angelicas sida, så att tycka det. Men hon såg ju hans rykte och så vidare, och att han är så pass erfaren. Så att just om man är två från början. Eller jag har ju varit i tidigare bolag där vi var tre, men där det var två då som hade känt varann mer, så det blev ju lite jag mot killarna liksom. Vilket i vissa tillfällen funkade och andra inte. Så att man ska ju också ha, just när man börjar prata om ägarfrågor, att det kan vara bra att ha någon som är extern, som inte kan affären eller liksom, utan som kan vara den här domaren lite grann, om man då hamnar i riktigt trassel innan man börjar betala dyra advokater.
Har du kommit till några sådana situationer där du har behövt, för jag har någon känsla av att man ska komma ganska långt om man behöver så att säga nyttja sin aktiemajoritet för att dra igenom beslut i mindre bolag. Har du kommit till några sådana situationer som entreprenör?
Ja, jag har satt en gång, då var jag för sig, det var inte jag som var huvud eller lead i bolaget, där vi fick mordhot från andra sidan som också satt på 50%. Oj. Ja.
Alltså finansiärer som ni hade tagit in?
Ja,
eller?
Ja.
Okej.
Okay. Och jag kan säga att den personen var, som då jag hade min halva med, han var uppväxt med några av Sveriges tyngsta yrkeskriminella. Och han kunde det här med hot och sådana saker.
Känns det som en otroligt obehaglig situation.
Och en annan gång då fick vi gå till vad heter det, advokatförhandlingar. Jag har varit med om, jag var anställd vd en gång, och då så fick jag också gå in med advokat mot koncernchefen. Jättekul.
Tänkte just att vi skulle liksom ställa en fråga till dig om du hade något riktigt bra tips att ge till våra lyssnare om just entreprenörskap och så här. Mm. Men jag tycker nästan du har berättat det. Man kommer med 17 sidor aktieägaravtal som underlag till en jurist. Är det det som blir ditt viktigaste råd här när man startar upp
nya bolag? Nej, jag skulle väl säga så här, ska man skriva aktieägaravtal så handlar det om gå inte till advokaten och be dem lösa dina problem, utan vad är det ni vill med bolaget? Innan man spenderar de här pengarna, ha det på det klara. Advokater kan skriva om det till liksom juridiskt språk, men vad är viktigt för er? Och det är ju allt ifrån just nu, vi satte en domare för vi har lika ägande, lika andelar, men jag skrev ju också in såna här saker just med erfarenhet från tidigare bolag, att vad gör du när då andra aktieägare som du tar in i bolaget för de ska bidra med pengar eller de ska bidra med kunskap eller jobb eller så vidare saker, och sen gör de inte det. Men de sitter ändå då med en del aktiedel. Vad gör du då? Det ska ju in. Vad händer om någon i bolag av grundarna dör? Vad händer med aktierna då? Eller blir liksom inkapaciterad på något sätt. För där kan det ju också vara så att en partner till, eller fru eller man till den här personen, kan ju då börja genomdriva försäljningar som är jättedåligt för bolaget i det fallet. Så att det finns en massa såna här saker, väldigt praktiska saker som inte behöver hand. För ofta blir man ju så fokuserad på tvister. Och det finns ju väldigt många andra saker. Och de måste man ha klart för innan man går till advokaten.
Mm. Har ni skrivit in också vad som gäller om man vill bli passiv ägare?
Ja, passiv ägare och såna här tag-along och push.
Jag tänker mer sådär att om du skulle vilja sluta i det här bolaget plötsligt. Ja, skulle precis. Du få göra det och fortfarande äga liksom hälften av aktierna? Ja. Eller har ni någon klausul där som förbjuder
det? Kommer jag inte ihåg vad vi har, men vi har skrivit in sådana saker också.
Vad är det för typ av frågor som, det här med domare är lite spännande sådär, men vad är det för typ av frågor som skulle kunna landa på Johans bord?
Väl framförallt vara om, vad skulle jag säga, att vi får en försäljningspropå, sälja hela bolaget och vi är oense, ska man sälja eller inte? Och det är liksom A eller B, det går inte att komma överens. Det kan ju vara bolagets framtid, ska man ta in andra ex-ägare? Jag satt i ett annat bolag där, och det var en crossmediabyrå precis innan dotcom-kraschen. Jag såg då att vi hade växt 23 eller 24 tror jag, egenfinansierad organiskt, men vi hade tre produktionsgrupper, och varje av de här gruppen då, det var ju liksom utveckling, det var reklambyrån kan man säga, och det var en designavdelning, och varje av de här för sig var rätt liten enhet. Det var liksom en liten reklambyrå, det var en liten utvecklingsgrupp. Så jag såg att antingen skulle vi behöva ta in en extern finansiering för att liksom trygga en expansion, eller så skulle vi behöva gå in i en reklambyrånätverk som var väldigt poppis just då. De andra ägarna ville inte det. De ville inte utveckla. Och då sa jag så här, fine, men då säljer jag min andel. Och sen så gick bolaget i konkurs 1,5 år senare.
Hade ni då, när du skulle sälja din andel, hade ni då skrivit i det här avtalet vad de aktierna, hur de skulle värderas? Ja. Eller stod det marknadsvärde? För det är svårt, jag tycker den här klausulen som står att ska ha marknadsvärde med hembudsrätt, den tycker jag den funkar ju inte.
För
att
det finns så mycket saker som är svårt liksom, du verkar ändå liksom ha varit med om många resor där du varit väl förberedd. De flesta entreprenörer glömmer ju bort alla sådana här saker, glömmer ju bort att de kommer att börja bråka med sina partners, glömmer bort att sätta in klausuler för återköp och vem som ska ha det, och glömmer bort, och det där skapar ofta väldigt stora problem.
För jag tror många gånger en av de vanligaste problemen som uppstår, det är ju att en person vill ut eller vill sälja en del eller alla sina aktier. Det finns en klausul på att det här ska värderas till marknadsvärde. Men ingen har råd att köpa ut den personen. För att det här marknadsvärdet då är otroligt svårt att sätta på ett onoterat bolag. Och sen så ska man då använda en extern värderare. Det är också lotteri.
Nu kan man säga just i det fallet, så det här var ju en byråverksamhet, och då är det mycket lättare att liksom räkna på egentligen så här, liksom årsvinst och sådana saker. Med startups är det ju en helt annan sak. Därför att det kan bli bli liksom Groupon och det kan bli konkurs och allt däremellan egentligen. Liksom det går inte att räkna.
Men om jag får säga det här, ni har hållit på något några år. Ni har lanserat för ett år sedan. Ni är bara i en situation två personer. Ni vill växa, behöver mer, ni behöver pengar. Du har ju ändå varit med om den typen av problem som 99% av alla entreprenörer har. Det är liksom den ständiga jakten på pengar. Att komma över den här liksom tipping point och få det att börja fungera. Liksom. Yeah. Vad är jobbigast? Vad är liksom tyngst just nu och har varit? Liksom?
Finansieringsmässigt så kan man väl säga det att de vanliga änglarna och VC:erna har inte erfarenhet från den här branschen. Vilket de är väldigt tydliga med, vilket gör att de inte vill investera. Vilket jag förstår. Och jag tycker nu så har ju mycket av investeringar, i alla fall i Sverige, är ju rätt nästan lite trendberoende. Liksom. För 3 år sedan då var det Bitcoin och sen blev det VR och nu i år är det AI. Liksom. Så att det är där lite grann alla följer liksom trenden.
Det finns en fara i att alla bara vill ha unicorns också.
Ja, ja. Absolut. Och jag menar, folk är rätt ointresserade av att bygga bra långsiktiga bolag. Och man kan ju då se på våran bransch till exempel. Det finns ju då en boxad programvara på dramasidan som då lanserades 1992. Fortfarande är inom sin, vad den gör, branschledande. Eller branschstandard, inte branschledande, men branschstandard. Så att det här är ju en bransch, när man väl sätter igång och använder någonting, då standardiserar man på det stenhårt och det blir en liksom pengamaskin lite grann. Samtidigt då, tittar vi på branschen i sig, så har ju Sverige en extremt hög grad av internationella koncerner, vilket gör att det är väldigt svårt att liksom få rätt på de här personerna som investerar där, för de sitter liksom i USA eller de sitter någon annanstans, de har liksom ingen lokal sån här kontakt, och de svenska produktionsbolagen är oftast väldigt, väldigt små, liksom kämpar bara med att överleva och liksom gör och producera.
Så Johan, förutom att vara med i den här podden Vita fläckar, vad tycker du, har du några bra tips här att ge Annika kring hur hon ska hitta investerare? Vad bör hon göra? Eller?
Ja, men alltså, om man säger så här, det är, nu har vi inte tittat på siffrorna, hur stort det kan bli och vilka förväntningar på interna och så vidare. Men liksom, om det inte är de här stora unicorns-versionerna, och det lär det ju inte vara i det här fallet, då ska man inte gå på den typen av investerare. Nej. Hitta affärsänglar som kan liksom gå ner. Hitta folk som liksom jobbar med liknande branscher, liknande produkter.
Jag tänker på också gå till ett av de större produktionsbolagen. Och fråga dem om pengar. För dem måste det vara en no-brainer att kunna använda sånt här.
Men fortfarande, de sitter ofta i USA eller London. Liksom, så att, och vi har ännu inte riktigt, har jag känt, haft liksom den
produkten.
Den produkten, så att det är nu vi börjar få produkten.
Jag tänker bara ett antal miljoner kronor för att, så att säga, rationalisera alla sina produktioner, om du nu sitter i ett multinationellt bolag. Där borde man kunna få en del av det.
Nu börjar vi få liksom den typen. Men jag menar, där finns det också en konservatism, för att det har ju varit andra som har suttit på de här bolagen.
Ja, och det är klart att det kanske skulle förstöra er bransch att ha en stark spelare, kanske inte konkurrenten skulle vilja betala till dem.
Ja. Men, så det gäller ju också.
Har du några andra tips sådär? Vi är som är lyssnare som är intresserade av entreprenörskap och sådär.
Ja, jag tänkte förut när du frågade här innan inspelningen, så har jag väl en insikt när det gäller att välja affärsidé och just relatera till finansiering. Att jag skulle vilja säga idag, så många just hittar ju den här, här har vi ett behov, eller här fick jag en affärsidé, och så går man igång på det. Och jag tycker lite grann, där ska man nästan säga hold your horses och titta på, vad är det för bolag du vill bygga? Är det liksom jag och mina kompisar och vi vill ha ett schysst liv, kanske sälja ut någon gång i framtiden, eller är det vi ska bygga just nästa unicorn och vi vill liksom snabbt komma upp och casha ut? För det är helt olika saker. Eller vill jag bygga ett bolag där det är jag och min partner, och sen så liksom kan vi jobba med det de närmsta 20 åren och liksom flytta ut på landet och ha hobbyjordbruk vid sidan om. Och liksom,
ja, lifestyle-företag.
Liksom. För det här är helt olika bolag, och där bör man titta titta till lite grann att hur matchar det mot den avkastningen eller exiten eller framtiden och den typen av bolag. För just som det är situationen idag som vi var inne på lite grann tidigare, vill man gå in på att få VC-investeringar och bygga de här snabbskalande bolagen, då gäller det inte bara att ha en bra idé. Det gäller att ha ett otroligt timing och se vilken bransch är det som kommer nu trendmässigt. För att det är faktiskt lite pyramidspel över VC-investeringar.
Men en sak som är bra med eran app och ert system är ju att den här branschen flyttar ju folk på sig ganska snabbt. Oh ja, det vill säga, den består av otroligt mycket frilans.
Yes, och vår plattform är ju byggd för det också. Ja, så exakt. Du har en inbyggd.
Men det innebär ju också att när jag kommer in och är projektledare för den tv-inspelningen på det produktionsbolaget där jag förut var på en annan produktionsbolag, så kommer jag förmodligen vilja ta med mig det här arbetssättet igen. Så jag tror att det finns en otrolig möjlighet när ni bara sätter det där på dem.
Precis.
Så ni borde utbilda ännu mer folk och få in dem och få bli champions.
Vad jag skulle säga där så var det ju också just det här att man ska också då titta på vilket team tar det. För vi ser ju nu på, jag är ju senior board advisor också på SUP 46, och där ser vi ju att det är ju teamet som gör det. Men det handlar ju inte bara om att du ska ha människor som presterar bra eller liksom du trivs med. Utan du måste ju också titta på vad har vi för människor att skicka fram framför investerare om vi nu vill bygga den här unicornen. Jag har ju rätt stort nätverk av kvinnliga entreprenörer. Och där kan jag säga att det misstaget jag och Angelica har gjort, det är att vi inte har en ung man med i bolaget som vi kan skicka fram framför investerarna. Så,
varför skulle det vara bättre?
Jo, men alltså, så här är det ju det att tittar du på, det här finns ju mycket med, massor med studier på, kvinnliga ledda bolag, där tittar man på vad har man gjort historiskt. Det är samma sak som du anställer en kvinna, då tittar man på vad har hon gjort historiskt. Anställer en man eller investerar i en mans, särskilt en yngre mans bolag, då tittar du på framtidspotentialen. Vilket gör att vi måste bevisa oss historiskt att vi har lyckats innan att få en investering.
Nu jobbar jag ju nästan bara med tjejer och har ju anställt tjejer som chefer i de flesta bolagen jag jobbar med. Så jag är nog inte där, jag går ju mer på maggruppskänslan. Men jag har någon känsla av att Johan går också rätt mycket på maggruppskänslan där. Men vi ska få göra så här, Annika. Du ska få gå ut och vara med på någonting som heter Sårade stad idag. Där kommer vi idag diskutera e-sport, sport,
underhållning och upplevelser.
Och vi hoppas att du ska ha en rolig eftermiddag kväll. Det kommer vara diskussioner, vi kommer käka middag och sen kommer vi träffa dig efteråt.
Vad spännande.
Vi ses om ett tag.
Det gör vi.
Johan, vilken kväll det har varit.
Fantastiskt, jag rullar, jag spricker.
Ja, men eller hur? Ja. Alltså god mat på Ulriksdals värdshus.
Underbara viner.
Ja, vi har varit 20 personer som har diskuterat de här frågorna. Och nu har vi fått tillbaka Annika i våran tillfälliga studie här på Ulriksdals värdshus. Ja. Annika, välkommen tillbaka.
Tack så hemskt mycket. Och tack för en fantastisk dag och middag.
Hur har det varit?
Superinspirerande, mycket nya kontakter som kan helt andra saker än vad jag kan. Och också kunna få sätta sig ner och egentligen bara tänka på framtiden och hur man kan få ihop saker och vad det ger för konsekvenser och vad vi kan hamna på bra sätt i framtiden. Mm.
Den här Sårade stad-projektet som du nu har varit med om kommer ju ligga en liten filmlänk nedanför här så man kan hitta den. Men innan dess så fick du också träffa ett gäng och prata om artificiell intelligens och några personer från IBM och se vad de hade tänkt. Hur var det mötet?
Tyckte de var väldigt lyhörda. Pratade med mig som entreprenör och lyssnade lite grann kring förutsättningar och miljön vi jobbar i, svårigheter, vad vi är på väg, vad de kan göra för oss och så vidare. Så det var väldigt trevligt att lära sig av varandra lite grann.
Att du utvecklat affärssystem, projektsystem, alltså ha en partner som ett sånt stort bolag, det måste ju egentligen vara drömmen för er. Du skulle ju verkligen kunna göra...
Ja, det kan ju sätta ett raketbränsle på vissa av våra processer. Vissa är ju så här enkla som inte behöver så mycket raketbränsle.
Nej, men jag tänker också inte bara affärsförsäljningen, att ni går med det över hela
världen.
Ja,
absolut, absolut. Och de har ju, sa de till mig, ett antal just broadcasting-kunder till exempel. Så att det är ju jätteintressant att titta på hur man kan få ihop saker där. Och göra bra affärer på alla håll.
Johan, Svaredes Dahl här. Du sitter också och pustar ut här efter alla de här intrycken. Hur har det varit för dig?
Det är en stressig dag vad man ska få alla att få ihop. Det är alltid några som blir sjuka eller får något sjukt barn. Och ska man få in ersättare och man har jobbat så mycket med att det ska vara bra mix. Så man är orolig sig hur det funkar. Men jag tycker det funkar jättebra. Och det är som... De har varit annorlunda, de har sagt emot varandra, de har käbblat, de har tjabbat, de har skrattat och de har blivit positiva och gått framåt och alla är sjukt inspirerade. Och underbart, jag älskar det här, va? Att få ihop folk som tror på framtiden och driver positiva visioner. Då kommer det här att bli bra.
Mm. Annika, vad är din takeaway från eftermiddagen kvällen?
Jag tyckte en av våra grupper så hade vi en jättebra takeaway och det var, eller var flera stycken, men att underhållnings- och upplevelseindustrin bara kommer öka, därför att all annan teknik från självkörande bilar till liksom affärstech till hemmatech gör att vi får mer fritid, så att vi har mer tid att lägga på underhållning, ha roligt och lära oss nya saker. Sen också en annan insikt att om vi kan få maskiner att göra jobbet, det här tråkiga jobbet. Och en sista insikt också, det är ju att nu så blir det ju fler och fler kreatörer, från musiker som lägger upp sig på Spotify till liksom saker vi inte ens kan tänka. Och det kanske är så att alla får, just att det blir mer en gig-ekonomi där jag kanske tjänar lite pengar på musik, jag kanske tjänar lite pengar på en podcast. Och sen kanske jag gör något helt annat som jag har en annan inkomstström. Och att komma ifrån det här och tänka att vi ska få pengar från en sak och tänka istället mångfald. Att vi i olika skeden av livet, men också under olika delar av året eller olika delar av dagen, så får vi olika intäktsströmmar.
Tänk vad häftigt. Om några år är vi skidlärare igen på vinterhalvåret.
Ja, du och jag, Johan, ja. Jag kommer säga så att du ska till Åre, du kommer säga Verbier, eller hur?
Vi åker några vita fläckar. Verbier, okay. En vit fläck. Och
vita
så.
Fläckar, ja.
Höga Atlas.
Höga. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att åka hit idag. Och stort lycka till med företagandet.
Verkligen, håll tummarna.
Ja. Och tack så hemskt mycket att jag fick vara med.
Tack så idag.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.